Välkomna kära lyssnare till ännu ett avsnitt av M-podden. Din portal till världens mest förbryllande mysteria och extraordinära berättelse. Idag fördjupar vi oss i en historia insvept i gåtor. En berättelse som har förbryllat historiker och äggat fantasin hos berättare i nästan två århundraden. Detta är historien om Kaspar Hauser, en figur som verkar mer som en vålnad än kött och blod, mer en gåta än verklighet. I början av 1800-talet trädde en ung man fram ur anonymitetens skuggor på de kullerstensbelagda gatorna i Nürnberg, Tyskland. Med ett barns oskuld och en förlorad själs förvirring höll han i sina händer nyckeln till ett mysterium som skulle vecklas ut som en mörk, intrikat vävnad. Detta är en berättelse som börjar inte med en födelse utan ett uppträdande. En pojk som inte kände världen och inte heller sin plats i den. Vem var denna gåtfulla unge man som dök upp som om han vore ett spöke från en glömd tid? Var han en förlorad prins, dold från troner och kronor? En bricka i ett spel om dynastisk makt? Eller var han helt enkelt en pojk, vilse i sitt eget sinnes labyrint, en skapelse av sin egen fantasi? Mysteriet med hans ursprung, de förbryllande omständigheterna kring hans uppträdande och det tragiska, allt för tidiga slutet på hans gåtfulla resa har gjort Kaspar Hauser till ett ämne för oändlig fascination. För mig började intresset för Kaspar Hauser när jag såg filmen Kaspar Hauser, var och en för sig och Gud mot alla av Werner Herzog. Den visades på svensk television och som barn drogs jag helt in i denna märkliga historia. Den är dramatisk, mystisk och tragisk. Så låt oss ta ett steg tillbaka i historien och försöka kasta lite ljus över detta intrikata mysterium. Nürnberg stod som ett monument över både medeltida storhet och gryende modernitet i det tidiga 1800-talets Tyskland. Det kan vara på sin plats att påpeka att Nürnberg är det tyska namnet på den här staden. På engelska och i många andra europeiska länder kallas den för Nürnberg. Och som en språklig anekdot kan jag tillägga att det gamla latinska namnet faktiskt var Nürnberga, så den engelska varianten är de facto närmare det ursprungliga namnet. När du vandrade genom Nürnbergs kullerstensbelagda gator omslöts du av dess rika förflutnas aura. Kaiserbergs slotts tornande närvaro, beläget befallande på en sandstensrygg, erbjöd en ständig påminnelse om Nürnbergs medeltida makt. Detta slott, en symbol för det heliga romerska rikets styrka, tornade skyddande över staden. Dess robusta murar och torn kastade långa skuggor i kvällssolen. Själva staden var ett virvar av smala, slingrande gator. Varje sväng avslöjade korsvirkeshus med sina sadeltak och färgglada fasader. Dessa byggnader, vissa daterade tillbaka till 1400-talet, stod axel mot axel i en harmonisk blandning av gammeldags charm och funktionell design. Marknadsplatsen, som surrade av aktivitet, var hjärtat i Nürnbergs sociala och ekonomiska liv. Här samlades köpmän från hela regionen för att sälja sina varor. Textilier, kryddor och de berömda nürnbergska metallarbetarna. Trots sin historiska atmosfär var Nürnberg inte en stad fångad i tiden. Det tidiga 1800-talet förde med sig vågor av innovation och förändring. Den industriella revolutionen började transformera stadens landskap. Fabriker och verkstäder började sakta dyka upp, vilket signalerade en övergång mot moderna tillverkningsmetoder. Ändå överskuggade inte denna industriella tillväxt stadens konstnärliga och kulturella arv. Nürnberg fortsatte vara en knutpunkt för konstnärer, hantverkare och lärda, stolt över att upprätthålla sitt arv som Albrecht Dürers födelsestad, den berömda renässanskonstnären. Nürnbergs sociala väv var lika mångfacetterad. Staden var en smältdegel av olika klasser och yrken. Från förmögna köpmän och skickliga hantverkare till ödmjuka arbetare. Gatorna ekade av en polyfoni av ljud. Smedens hammarslag, handlarnas prat och då en högtidsprocession som vandrade genom stadens gator. Nürnbergs religiösa landskap speglade dess kulturella mångfald. De majestätiska kyrkorna Sankt Lorenz och Sankt Sebaldus med sin höga gotiska arkitektur var inte bara tillbedjansplatser utan också symboler för stadens religiösa iver och arkitektoniska skicklighet. I grund och botten var Nürnberg runt 1830 en stad som balanserade på gränsen mellan tradition och framsteg. En stad där ekon från de medeltida förflutna sömlöst blandades med viskningar från den moderna eran. I denna levande mosaik av Nürnberg år 1828 framträdde en figur som skulle kasta en lång och fascinerande skugga över stadens historia. På en dag som verkade precis som alla andra bröts den livliga rutinen på torget av en mycket ovanlig händelse. En ung man, knappt mer än en pojk, dök upp som ur intet, stående förvirrad, mitt i stadens pulserande liv. Jag bör notera att för stadsborna var hans uppenbarelse antagligen ingenting som de skulle lägga märke till, åtminstone inte till en början. Denna unge man var naturligtvis ingen annan än Kaspar Hauser. Klädd i blygsam, något sliten klädsel, bar han ett uttryck av djup förvirring och desorientering som om han hade vaknat från en djup sömn till en okänd värld. Hans närvaro och beteende drog till sig uppmärksamhet från människorna när han gick in på ett offentligt torg. Nyfikna åskådare och oroade medborgare samlades runt honom. Deras viskningar skapade ett mummel som spred sig genom gatorna. Kaspars uppträdande var egendomligt. Vissa källor hävdade att han rörde sig med en ostadig gång, som om han inte var van vid själva handlingen att gå. Andra hävdade att han kunde gå som vilken vuxen som helst och att han senare gick upp för de 90 trappstegen till sitt rum utan några problem. Hans ögon, stora och orörliga, skannade ansiktena i folkmassan och byggnaderna som tornade upp sig ovanför, med en blandning av förundran och ängslan. I handen höll han ett brev adresserat till kaptenen för den fjärde skvadronen av det sjätte kavalleriregementet, kapten von Wessenig. Brevet, lika mystiskt som pojken själv, erbjöd inga klara svar utan fördjupade istället gåtan. Det talade om en pojk som hade vårdats av en namnlös man som hade uppfostrat honom i isolering. En pojk som aldrig hade sett dagsljuset eller interagerat med världen utanför. Nürnbergs invånare, ett samhälle väl förtroget med sagor och legender, stod inför ett levande mysterium. Här var en pojk, tydligen utan historia, vilse stående i hjärtat av deras stad. Hans ankomst väckte en mängd frågor. Vem var han? Var kom han ifrån? Vilka märkliga omständigheter ledde till hans plötsliga och tysta framträdande i deras värld? Kaspar Hausers ankomst till Nürnberg var som en sten kastad i stadens stilla vardagsliv, vilket skapade ringar på vattnet som skulle störa ytan under många år framöver. Hans närvaro utmanade stadens förståelse för verklighet och fiktion och vävde in en ny tråd i Nürnbergs rika historia, en tråd som fortfarande är trasslig och olöst idag. Datumet för Kaspar Hausers ankomst till Nürnberg var den 26 maj 1828 och det tidigare nämnda brevet som var adresserat till kavallerikaptenen hade en rubrik som löd Från den bayerska gränsen, platsen obestämd, 1828. Brevet, skrivet av en anonym författare, uppgav att Kaspar hade getts till honom som spädbarn den 7 oktober 1812. Författaren skrev att han hade undervisat Kaspar i läsning, skrivning och den kristna religionen, men att han aldrig hade låtit pojken ta ett steg utanför hans hus. Vidare sa detta brev att pojken nu ville bli kavallerist som hans far var och bad kaptenen att antingen ta hand om honom eller hänga honom. Innehållet i detta brev väcker vissa frågor som bidrar till mysteriet med Kaspar Hauser. Varför skulle den anonyma vårdaren som skrev brevet inte låta pojken vistas utomhus? Vissa källor uppger att brevet låt oss veta att han inte kunde gå och lita på och kanske skulle ha gått vilse om ingen hade hållit ögonen på honom. Och varför i hela världen skulle han hängas om kaptenen inte ville ta hand om honom? Det verkar lite brådstörtat, eller hur? Nåväl, dessa frågor verkar bara addera till myten som omger fallet Kaspar Hauser. Nu bar han faktiskt på två brev och det andra verkade vara skrivet av hans mor till författaren av det första brevet. Innehållet i detta andra brev väckte återigen frågor eftersom skriften såg identisk ut med det första brevet. Lägg till detta att det första brevet angav att han skriver min handstil precis som jag gör. Enligt vissa teorier betyder detta att Kaspar skrivit båda breven själv. Hur som helst, det andra brevet sa att pojkens namn var Kaspar Hauser, att han hade fötts den 30 april 1812 och även att hans far, en kavallerist från det sjätte regementet, var död. Så sagt och gjort. Kaspar eskorterades av en skomakare vid namn Weichmann till det hus där kapten von Wessenig bodde. Väl där skulle Kaspar upprepa orden Jag vill bli kavallerist som min far var och häst, häst. Om han blev tillfrågad något svarade han bara vet inte eller föll i gråt. Det verkar som att den gode kaptenen inte var så angelägen om att ha en sån konstig ung man i sitt hushåll, så han tog snabbt Kaspar till polisstationen. Där visade han att han kunde skriva sitt eget namn och han visade en viss kunskap om pengar. Han kunde också några böner och uppvisade en viss läsförmåga, men hans ordförråd var litet och han var mest tyst om han inte upprepade ord och fraser som en papegoja. Ett märkligt faktum var att även om hans fötter hade en viss skada efter att ha gått till Nürnberg i dåliga skor, så rapporterades de vara så mjuka som en handflata. Men hans mjuka fötter hjälpte honom inte, eftersom han hölls i Luginslandtornet i Nürnbergs slott i 2 månader. Och anledningen till detta var att utan någon redogörelse för sig själv så ansågs han vara en luffare. En liten fotnot här kan vara på sin plats. En luffare eller en landstrykare var någon som inte hade någon anställning eller något hem och sågs ner på, eftersom det associerades med brott och laglöshet av samhället. Och ja, detta var straffbart enligt lagen. En annan intressant observation är att denna underliga unge man bara ville äta bröd och vatten. När alkohol eller kött presenterades för honom reagerade han med kramper, och när han fick kaffe började han svettas och kräkas. Under denna tid blev poliserna förbluffade när de såg Kasper skriva sitt eget namn på ett papper. Hausers beteende i fängelset var egendomligt. Han satt orörlig i timmar, la sig aldrig ner för att sova, och han verkade föredra den mörkaste delen av cellen där han rörde sig tyst som en katt. Det verkade också som att fängelsevaktaren Andreas Hiltel inte riktigt höll Kasper inlåst. Nej, istället tog han med sig Kasper hem för att låta honom träffa sin son Julius. Jag antar att anledningen bakom detta kan vara att Kasper, enligt många källor, betedde sig som ett barn själv, så kanske fängelsevaktaren tänkte att de kunde hålla varandra sällskap. Hur den må vara, så hävdar vissa källor att det faktiskt var Julius som lärde Kasper att tala. Under denna tid visade Nürnbergs borgmästare, herr Binder, eller Binder, ett stort intresse för Kasper. Borgmästaren bjöd också ofta hem Kasper, och det var till honom Hauser avslöjade sin hemska bakgrund. Till att börja med antog folk att Kasper var ett förvildat barn, men när han började tala avslöjades en motsägande bakgrund. Han påstod att han hade tillbringat hela sitt liv ensam i ett mörkt hål, ungefär 2 meter långt, 1 meter brett och 1,5 meter högt. Han såg aldrig dagens ljus, överlevde enbart på rågbröd och vatten som placerades bredvid hans halmbädd varje morgon. Han påstod vidare att ibland smakade vattnet surt och bittert, och då somnade han strax efter att han hade druckit av det. När han sedan vaknade hade någon bytt halmen i hans säng, klippt hans hår och hans naglar. Hans enda vänner i denna fångenskap var 2 leksakshästar och en leksakshund, alla 3 gjorda av trä. Under hans fängelsetid, eller hur man nu ska beskriva det, började Hausers historia få uppmärksamhet av allmänheten. Nyfikna lokalbor samlades utanför det gallerförsedda fönstret till hans cell för att observera honom och hans märkliga vanor. Mysteriet kring Hausers fall spred sig snabbt och väckte ett utbrett intresse. Snart utlovades kontantbelöningar för information om hans ursprung, och utredare undersökte det bayerska landskapet i jakt på den ökända hålan där Hauser påstod sig att tillbringat större delen av sitt liv. Ingen fysisk plats som matchar hans beskrivning har dock någonsin hittats. Denna period i fängelset markerade början på Hausers resa från en obskyr, gåtfull figur till ett föremål för nationell nyfikenhet och intriger, vilket i sin tur banade väg för de många teorier och spekulationer som skulle följa honom genom livet. Låt oss ta en titt på en av dessa teorier innan vi fortsätter med Kaspars historia. Teorin om den förlorade prinsen angående Kasper Hauser är kanske en av de mest fängslande och omtalade aspekterna av hans mystiska berättelse. Enligt denna teori ansågs Hauser vara en ättling från huset Baden, mer specifikt son till storhertig Karl von Baden och hans fru Stephanie de Beauharnais, som var släkt med Napoleon Bonaparte. Intrigen bakom denna teori ligger i politisk och familjemässig dynamik vid den här tiden. Storhertigdömet Baden var en viktig strategisk region i början av 1800-talet, och successionsordningen av dess ledarskap hade betydande konsekvenser. Teorin hävdade att Kasper Hauser byttes ut för födseln mot ett döende spädbarn för att ändra successionsordningen i huset Baden. Förespråkare för denna teori hävdade att ett sådant byte skulle ha motiverats av de komplexa politiska allianserna och maktkamperna inom de tyska staterna och det bredare europeiska politiska landskapet. Enligt berättelsen gömdes den sanna arvingen, förmodas vara Hauser, för att förhindra honom från att göra anspråk på sin rättmätiga plats, medan det sjuka spädbarnet som ersatte honom dog kort därefter. Förövaren bakom denna komplott kunde ha varit grevinnan av Hochberg, vars motiv skulle ha varit att säkra successionen för hennes egna söner. Anhängare av denna teori pekade på Hausers ädla uppträdande och hans uppenbara okunnighet om vanliga arbetares uppgifter som ett bevis på hans aristokratiska ursprung. De noterade också att han rent fysiskt liknade medlemmar av Baden-familjen. Historien fick fäste så tidigt som 1829 och blev en del av populär folklore, med många som ansåg att Hauser var ett offer för politiska intriger på hög nivå. 1996 kom ett betydande genombrott när DNA-analys genomfördes. Blodprover från kläderna Hauser bar på sin dödsdag jämfördes med DNA-profiler från levande släktingar till Stéphanie de Beauharnais. Resultatet visade ingen matchning, vilket effektivt avfärdade teorin att Hauser var av Badens härkomst. Några år senare, 2002, erhöll vetenskapsmän från universitetet i Münster inte mindre än 6 DNA-prover från Kaspar. Det visade sig att alla dessa prover starkt avvek från blodprovet som testades 1996 och därmed ifrågasattes resultatet av det testet. De nya proverna testades och jämfördes med mitokondriellt DNA från Astrid von Medinger, Ni von Sallinger zu Stillendorf, kan man ha ett längre namn, och en annan ättling från Baden-familjen. Och resultatet av detta, nära och inte så nära samtidigt, verkade som. Huset Baden har inte tillåtit några undersökningar av Stéphanie de Beauharnais kvarlevor. Således förblir teorin en fascinerande del av myten kring Hauser, som exemplifierar hur historiska mysterier kan sammanflätas med politisk intrig och kunglig härstamning. Så även om denna teori är svår att verifiera eller motbevisa, varifrån kom den ursprungligen? Tydligen så mottog borgmästare Binder ett anonymt brev så tidigt som 1828, och innehållet påstod att Kasper var kopplad till den adliga familjen Baden. Vidare publicerades en artikel i München-tidningen Das Inland som kort hävdade att anledningen till att Hauser hölls fången måste innebära att han kom från en högre social nivå, eftersom människor från lägre klasser inte skulle ha någon anledning att behandla honom på det viset. I den fortsatta sagan om Kaspar Hauser utmärker sig åren 1829 och 1830 som avgörande, präglade av nya möten, förbryllande händelser och det fördjupade mysteriet kring denna gåtfulla gestalt. När vi går in i detta kapitel av Hausers liv dras vi in i en värld där sanningen verkar märkligare än fiktion, och varje interaktion lägger till ett nytt lager i mysteriet. År 1829 togs Kasper hand om av Friedrich Daumer, en skolmästare och spekulativ filosof i Nürnberg. Daumer, fascinerad av Hausers extraordinära berättelse och unika framträdande, välkomnade honom till sitt hem. Det var en fristad där Hausers utbildning fortsatte och hans särskilda talanger började träda fram. Notera här att Daumer inte behövde betala för Hausers uppehälle eller utbildning, eftersom Hauser hade blivit formellt adopterad av staden Nürnberg. Daumer upptäckte att Hauser hade en otrolig förmåga för teckning, en färdighet som verkade medfödd och som blomstrade nästan över en natt. Kan lägga till som en fotnot att i M-poddens Facebookgrupp har jag lagt upp några exempel på Hausers konst för den som vill se. Men det var inte bara hans konstnärliga talanger som fångade Daumers uppmärksamhet. Hauser visade en akut känslighet för världen omkring honom, förhöjda sinnen som Daumer fann både fascinerande och mystiska. Det var som om Hausers år av isolering hade skärpt hans andra förmågor till en nästan övernaturlig grad. Medan Kasper verkade blomstra under dessa förhållanden utsatte Daumer honom för några experiment inom områdena homeopati och magnetism. Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach, som var president i Bayerns appellationsdomstol, sa om detta: när professor Daumer höll Nordpolen av en magnet mot honom satte Kasper sin hand mot magens grop och drog i sin väst i en utåtriktad rörelse, sa att den drog i honom så och att en luftström verkade utgå från honom. Sydpolen påverkade honom mindre kraftfullt och han sa att det blåste på honom. Tyvärr har jag inte hittat mycket mer information om de här experimenten, men det verkar lite spännande, eller hur? Men precis när livet verkade erbjuda ett sken av normalitet för Hauser krossades lugnet. Den 17 oktober 1829 inträffade en händelse som skulle skicka vågor av förvåning och spekulationer genom samhället. Hauser hittades i källaren till Daumers hus, blödande från ett sår i huvudet. Hans berättelse om händelsen var lika alarmerande som den var kryptisk. Han påstod att en huvudtäckt figur hade attackerat honom medan han var på dass, beväpnad med en rakkniv och yttrande en skrämmande profetia: du måste fortfarande dö innan du lämnar staden Nürnberg. Denna attack, vare sig den var verklig eller inbillad, kastade en skugga över Hausers trovärdighet. tvivel började gry bland stadsborna och även bland de som en gång hade stöttat hans sak. Var House ett offer för en ondskefull komplott eller var han en mästare på bedrägeri som vävde sin egen berättelse om intriger och faror? Det sades att Kasper hade med sig rakbladet efter ett gräl med Daumer eftersom det senare hade kommit till slutsatsen att pojken hade en tendens att ljuga. Kanske åsamkade Kasper sig själv detta så för att väcka sympati hos människorna omkring honom. När 1830 grydde fördjupades gåtan Kasper Hauser. Året medförde ytterligare en bizarr episod som än mer vecklade in Hauser i ett mysteriernas nät. Den 3 april var Hauser inblandad i en märklig händelse som involverade ett pistolskott i hans rum. Detaljerna var oklara, men resultatet var klart. Hauser ådrog sig ett mindre huvudsår på höger sida av hans tinning. Han själv påstod att det var en olycka, ett resultat av ett fall som orsakade att pistolen avfyrades. Ändå gjorde denna förklaring lite för att dämpa viskningarna av tvivel och misstankar. Genom dessa oroliga händelser blev Hausers interaktioner med andra allt mer ansträngda. Det en gång varma välkomnandet från Nürnbergs invånare började svalna. Hausers relation med Daumer blev också mer problematisk, vilket ledde till en stor förändring i hans boende. Vid slutet av 1830 överfördes Hauser till vård av Johann Georg Meyer, en skolmästare i Ansbach. Meyer, känd för sin stränghet och skepticism, var mindre benägen att ge efter för Hausers egenheter och mystiska förflutna. Åren 1829 och 1830 var en prövningstid för Kasper Hauser, som testade gränserna för hans trovärdighet och tålamodet hos dem runt omkring honom. I ett liv höllt i gåtor utmärkte sig dessa 2 år som en tid för uppenbarelse och döljande, förtroende och förräderi, medkänsla och misstankar. När vi funderar över vändningarna i Hausers resa lämnas vi med fler frågor än svar, dragna allt djupare in i mysteriet som är Kasper Hauser. Föreställ dig ett barn fött under okända omständigheter. Ryckt från ett liv som kunde varit fyllt med familjens värme, bara för att kastas in i skuggorna. Detta är duken där teorin om Kasper Hauser som ett offer för kidnappning målas upp. Enligt denna teori blev den unge Hauser, möjligtvis av adlig eller annan betydande härkomst, bortförd i sina tidiga år, vilket satte scenen för den mystiska saga som skulle vecklas ut. Motivet bakom en sån kidnappning förblir en spekulation. Var det ett desperat försök att få ut en lösensumma av skumma aktörer dragna av välståndet eller statusens lockelse som är associerad med Hausers riktiga eller antagna familj? Eller var det kanske ett beräknat drag i ett mörkare maktspel och arv syftat till att ta bort den potentiella arvingen från ekvationen för att förändra successionsordningen inom en adlig släkt? När vi skalar av lagren av denna teori möter vi en ung Hauser som kommer fram ur oklarheten till Nürnbergs gator 1828 med ärr av ett liv tillbringat i isolering. Anhängare av kidnappningsteorin pekar på Hausers initiala oförmåga att kommunicera effektivt, hans okunnighet om grundläggande sociala konventioner och hans begränsade kost som ett bevis för ett liv tillbringat i fångenskap, dold från världen. Men vem kunde ha orkestrerat ett sånt bortförande? Och hur lyckades de dölja Hauser under så många år? Bara för att släppa ut honom i världen med en berättelse som skulle fånga allmänhetens fantasi. Dessa frågor ligger i hjärtat av kidnappningsteorin, vilket leder till oändlig spekulation och undersökningar. Man kan undra hur breven Hauser bar vid sin upptäckt adresserade till en kapten i kavalleriet som berättade om en pojke uppfostrad i avskildhet, undervisad endast i läsning, skrivning och den kristna tron. Var dessa brev en del av en utarbetad bluff av kidnapparna för att dölja sina spår eller en äkta bön från en vårdare som hade kommit att ångra sin del i den unge mannens plåga? När vi överväger teorin om Kasper Hauser som ett offer för kidnappning ställs vi inför en berättelse som är lika tragisk som den är mystisk. Det är en saga som talar till våra djupaste rädslor och sympatier, påminner oss om livets bräcklighet och de skuggor som lurar i historiens annaller. Berättelsen om Kasper Hauser sedd genom linsen av kidnappning erbjuder en gripande reflektion över människans kapacitet för grymhet och den mänskliga andens motståndskraft. Och detta är slutet på del 1. Jag tycker att en halvtimme är en bra tumregel för ett poddavsnitt. Del 2 kommer ut snart. Jag hoppas att ni gillade det här avsnittet av M-podden och om ni gjorde det, dela med er till vänner och bekanta. Jag som är värd för M-podden heter Magnus och det är jag som har gjort research och skrivit det här avsnittet. M-podden har nu en dedikerad webbplats och en länk finns med i beskrivningen av detta avsnittet. Med det kommer en e-post som ni kan använda om ni vill komma i kontakt med mig. Tack för att ni lyssnade på M-podden. Och som alltid, låt oss avsluta med ett skämt. Den här gången från den fantastiska Mitch Hedberg. Det deprimerande med tennis är att oavsett hur bra jag blir kommer jag aldrig att vara lika bra som en vägg.